Filipperbrevet, som ju kallas för glädjens brev, så säger aposteln Paulus att han måste säga någonting med tårar. Och vad är det som får Paulus så berörd och gör honom så ledsen? Det bland annat ska vi tala om idag i vårt program där vi går igenom Filipperbrevet vers för vers. Vi har kommit till 3:e kapitlets 18:e vers, och om du vill höra de tidigare programmen så finns de på maranata.se eller i din podcast-app. Du lyssnar på Radio Maranata, jag heter Paulus Eliasson och nu ska vi läsa Filipperbrevet. Vi börjar som vanligt med att först läsa texten som vi ska gå igenom idag, och då är det då Filipperbrevets 3:e kapitel och vers 18-21. Så det är 4 verser idag, de sista verserna i kapitel 3. Det står så här: det jag ofta har sagt er, det säger jag nu med tårar. Många lever som fiender till Kristi kors. De kommer att sluta i fördärvet. De har buken till sin Gud och sätter sin ära i det som är deras skam, dessa som bara tänker på det jordiska. Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp och göra den lik hans härlighetskropp, för han har makt att lägga allt under sig. Slutcitat. Och när man har aposteln Paulus passion för Guds rike, för församlingens växt och för Kristi sak, då betyder det väldigt mycket. Då är det många känslor inblandade i saken helt enkelt. Det finns saker som får aposteln att skratta och det finns saker som får honom att gråta. Och i Filipperbrevet så talar Paulus många gånger om glädje. Han talar om glädje i motgång, glädje i prövningar, glädje under alla livets förhållanden. Både i den text som vi har läst så långt i Filipperbrevet och i den text som kommer senare här, så talar han just om den här glädjen i Kristus. Men i den här versen, eller den första versen då, vers 18 i det här kapitlet, så talar han om sorg och tårar. Som jag sagt därför säger jag nu med tårar. Så man kan ju fråga sig vad det är som får aposteln så upprörd. Och det intressanta är att det finns en liknande händelse i Apostlagärningarna 20, där det berättas om att aposteln Paulus möter de ledarna, äldstebröderna från församlingarna i Efesus. Och där står det så här i Apostlagärningarna 20, vers 28-31, och det är Paulus som talar, och så säger han: ge akt på er själva och hela den jord där den heliga ande har satt er som ledare, till att vara herdar för Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Jag vet att när jag lämnat er ska rovlyssna vargar tränga in bland er, och de kommer inte att skona jorden. Ja, bland er själva ska män träda fram som förvränger sanningen för att dra över lärjungarna på sin sida. Var därför vakna och kom ihåg att jag under 3 års tid, natt och dag, aldrig har slutat att förmana var och en av er. Och så kommer det här: under tårar. Och där slutar citatet. Så Paulus, han arbetade med den här församlingen i Efesus i 3 år. Under den tiden så förmanade han syskonen under tårar. Och vad var det han var så bekymrad för? Jo, han säger i den här texten att det handlar om de som förvrängde sanningen. Och han kallar dem för rovlystna vargar. Och det verkar som att det är samma bekymmer här i apostlärningarna för Efesus som det han har i Filipperbrevet för församlingarna i Filippi. Och det verkar inte som att Paulus talar om människor i allmänhet som inte känner Gud. För han säger somliga vandrar som fiender till Kristi kors. Det är det han är, det han gråter över. Och det verkar inte som att han bara pratar om vilka som helst människor. I vers 2 i det här kapitlet så varnar han ju för hundarna och de onda arbetarna som då var människor i församlingen. Eller i alla fall som påverkade församlingarna, som på olika sätt försökte förleda dem som tillhör Gud. Och i vers 17 så säger han att man ska ta Paulus och de som lever som honom som förebilder och leva som dem. Och sen kommer varningen för dem som vandrar som fiender till Kristi kors. Alltså ta oss till förebild därför att det finns också de som vandrar som fiender till Kristi kors. Och det verkar som att tanken här är att många hade dem som förebild, de som vandrar som fiender till Kristi kors. Och det var så farligt att Paulus måste gråta när han tänker på just det. Det kan naturligtvis vara så att Paulus grät när han generellt tänkte på att många människor lever som fiender till Gud. Men det verkar som att det är mer än bara det som han tänker på här. Det är istället personer som har ett sken av Guds fruktan, men under den här ytan så finns det helt andra motivationer. Och det är just den här drivkraften som Paulus avslöjar i den här texten. För det första, vad menas det med att vandra som fiende till Kristi kors? Ja, om man ser på hela det här kapitlet så har Paulus talat om vad han själv har offrat för Kristi kors. Han räknar allting som ett avskräde eller som en förlust mot detta att få dela Kristi lidanden, hans död och hans uppståndelse. Men det fanns de som såg på korset som någonting motbjudande. Inte motbjudande som symbol. Inte motbjudande när det var en del av liturgin och som en förgyllt tecken på någon slags gudsfruktan. Och de kanske till och med predikade varmt om kärleken från korset och så vidare. Men det här korset som det egentligen betyder, så fick det inga konsekvenser för dem. För de ville inte ha de konsekvenserna. De var fiender egentligen till Kristi kors. Korset och han som hänger där är nämligen inte någon stum ikon eller en staty. Han vill någonting. För någon är kärleken som strömmar från korset så överväldande att man grips av den kärleken och man klänger sig till Kristi kors som sitt enda hopp. Men för andra så är det motbjudande. För några så är det största de kan tänka sig, för andra så är det värsta de kan tänka sig. Därför att korset handlar om uppoffrande, om förnedring, om ödmjukhet, om nakenhet, kyla och ensamhet. Och det är ju ingenting som någon normal människa önskar sig. Men skillnaden är den att det är tillsammans med Jesus. Och det är där som de som älskar Jesus och älskar av Jesus kommer säga, det är det jag vill ha. Och det här mänskligheten skiljer sig. För vissa så är korset deras enda hopp. Och för andra är korset deras största fiende. Men vissa av dem som har korset som sin fiende tycker ändå om den som symbol. De tycker om de godtrogna kristna som kan lura så lätt. De tycker om positionen som man kan få i ett sånt sammanhang. De är, säger Paulus, rovlyssna vargar. Och vi får inte vara så naiva att vi lämnar över församlingens lamm, för att säga det så, till deras begär. Och sen beskriver då Paulus, han talar om fyra saker som är typiska för de som vandrar som fiender till korset. Han talar om deras slut, deras ändamål, deras gud, deras ära och deras sinne eller deras tankar. Och vi har alla har de här fyra sakerna. Vi har någonting som är vårt mål, vi har någonting som är vår gud, vi har någonting som vi ärar och vi har någonting som upptar vårt sinne. Men vad är deras slutliga mål? Jo, Paulus säger att deras mål, det är fördärvet. De tror att de är på väg mot ära och framgång, men sanningen är att slutet är fördärv. Oavsett vad man har för teologi när det gäller helvetet och den slutliga domen och fördärvet, så är det här själva definitionen på ett liv som har gått fel utifrån Guds syn. Det finns ingen vinst när man har förlorat sin själ. Och vad är det som är deras gud? Jo, säger Paulus, de har buken till sin gud. Och vad betyder det för någonting, att ha buken till sin gud? Ja, å ena sidan så kan det här syfta på judaisterna som jag talat om tidigare. Deras fokus på matlagarna, vad som var rent och vad som inte var rent och så vidare. De tänkte så mycket på vad som gick in i munnen och ner i magen att de förlorade fokuset på Gud själv. Och du kanske har mött sådana kristna som har en teologisk detalj som de hamrar och hamrar på. Det spelar nästan ingen roll om det är rätt eller fel och om man är enig eller inte i det de säger. För det verkar så uppenbart att de i allt detta har förlorat blicken på Jesus. Och det är en verklig fara. Å andra sidan så kan det här med buken som man talar om här vara en generell beskrivning av kroppens och köttets begär och människans eget inre. I buken så känner vi hunger, och vad är en gud för någonting? Det är den som vi lyder utan att ställa frågor. Och väldigt ofta så tror jag att detta är vad vi gör med vår kropp. Vi gör vår kropp till vår gud. När vi känner hunger, ja, då måste vi äta. När vi känner oss trötta, ja, då måste vi sova. Och att begränsa sin sexuella lust, ja, och begär. I vår tid så ses ju det nästan som en dödssynd. Vi måste lyda vår kropp. Och när vi lyder vår kropp obehindrat, utan att vi själva har kontroll över det, ja, då blir det vår gud. Och vi har också allihop en ära. Och vad betyder det här med ära? Ens ära, det är det som man har som, alltså det man lägger värde vid i ens liv. Vad säger folk i Sverige om vad som är ett sant värde? Kanske man säger att det är familjen, eller att det är vänner, eller framgång, eller egendomar, eller frihet och så vidare. Man har olika saker som man säger, ja, men det här har ett värde för mig, det här är det jag ärar, det jag hedrar, det jag håller som värdefullt. Men det Paulus gör här är att han kikar lite bakom den här slipade fasaden och de här orden som vi säger. Och så säger han att det som är människors ära väldigt ofta är det som är en skam. Precis som vi varje sommar och egentligen genom hela året, men framförallt varje sommar, översvämmas av Pride-propaganda till exempel, där människor bombarderas med propaganda som uppmanar oss att vara stolta över det som borde vara vår skam, så vänder man på det som är ära till någonting skamligt och det som är skamligt till någonting som är äran. Och det här gäller på många olika områden. En del människor är stolta över sin egoism. Det möter jag gång på gång, och du kanske har det själv och jag har det helt säkert själv. När jag hör politiker som på fullaste allvar säger att nej, vi kan inte ta emot fler invandrare. För vi måste nämligen tänka på den svenska välfärden. Den är väldigt viktig att ta vara på. Vi måste vara så rika som vi bara kan i det här landet. Även om det går ut över andra människor som är fattigare än oss. När man hör politiker och människor tala på fullaste allvar på det sättet, så är det verkligen som man tappar hakan. När egoismen har upphöjts till en dygd, då sätter man sin ära i det som är en skam. Det är otroligt, otroligt sorgligt. Och till slut så säger Paulus också att deras tankar är på det jordiska. Och det är härifrån allt det andra strömmar egentligen. Jag skulle nästan, om jag hade varit Paulus, och nu ska man väl vara försiktig när man kritiserar Bibeln naturligtvis, och det finns säkert någon tanke här, men jag hade vänt på det här och sagt det här med tankar på det jordiska först och säga slut i fördärvet till sist. Men han kanske hade några andra prioriteringar än det jag har. Men det är härifrån det strömmar, och om inte ens tankevärld är fylld av himmelen och det himmelska, så kommer man att få det här jordiska perspektivet. Och att ha sina tankar på det jordiska, det kan syfta både på hedonism och religiositet. Alltså, om man följer ett liv i synd och lustar, där man inte bryr sig om Guds kallelse till Jesus, och där man bara vill leva ut sina njutningar, så är det att tänka på det jordiska. Och det är naturligtvis, man tänker på det som hör till tiden, jorden, världen, den här tiden till. Men även religiösa människor kan fastna i precis samma fälla när man istället för att se på Kristus börjar fokusera på ceremonierna, på ritualerna, på liturgin, på traditionerna och andra jordiska ting. Det vi behöver, det är ett sinne som inte är vänd mot jorden. Och det är just det som han rör vid i de två sista verserna, där han på ett sätt vänder på steken och talar om en annan typ av människor. Han börjar med att säga, men vi. Alltså det finns de som har en annan tanke, en annan ära, en annan gud och ett annat mål. Han säger så här, men vi har vårt medborgarskap i himmelen och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Och här talar ju Paulus då om medborgarskap. Och vi tänker nog lite olika om det ordet, men för filipperna så var medborgarskapet väldigt viktigt. För det första så var de romerska medborgare, vilket betyder vissa fördelar och vissa friheter. De kunde alltid hänvisa till sitt medborgarskap om det skulle knipa. Men dessutom så var de medborgare i Filippi, en stad där man var väldigt stolt över vad man hörde till. Och som jag har sagt tidigare så var de mest lojala av kejsarens tjänare. Det var de som fick sina hem i Filippi, antingen som rekreation mellan krigen eller som pension efter avslutad tjänst. Så den här staden, den var verkligen full av nationalister och imperialister. Och det är nog därför som Paulus använde just det här ordet för medborgarskap. Politeuma heter det på grekiska. Och det är faktiskt den enda gången i Nya Testamentet som det ordet används. Och det här var ett ord som användes för medborgarskap i en speciell stad. Och det handlar om, då har man rätten att handla, man har rätten att höra till den här gemenskapen. Och så vänder han på det och säger, vi har ett rike, vi har en kung, och den här kungen väntar vi ska komma tillbaka. För vår frälsare är inte kejsaren, vår herre är inte kejsaren, utan vår herre är Jesus Messias. Men är det här ens nödvändigt att poängtera, skulle man kunna fråga sig. I vår tid så är det väl ingen kristen som skulle komma på tanken att identifiera sig mer med sitt land eller sitt politiska parti än sin tillhörighet till Kristus. Det är väl inga kristna idag som skulle komma på tanken att dela politisk propaganda i sociala medier istället för förkunnelsen om Kristus. Vi vet väl var vi hör till någonstans. Idag så finns det en stor rörelse som kallar sig för kristen, men som i grunden är 100% jordisk. Och det jag talar om är den högervridna politiska världen, framförallt så som den tar sig uttryck i Amerika, där det finns mycket nominell kristendom, men även i Sverige. Där man talar om kristna värden och att Sverige har en kristen bakgrund och en kristen kultur, och man använder det här som en fernissa, som en framsida, och ofta så sätter man det här upp mot framförallt den muslimska kulturen som man är rädd för då. Och det här är människor som gillar det kristna namnet för att de tror att de kan fylla det med vad de själva vill. De har en vag tanke om kanske om familjevärden eller en homogen folkgrupp som går i kyrkan varje söndag och är snälla mot varandra. Men det är inte det som kristendomen handlar om. Jag har läst artiklar av SD-politiker som försöker påskina att ja, men Jesus hade röstat SD, och kärleken till vår nästa handlar inte om att ta emot människor från fattiga länder som invandrare. Och jag beklagar alla ni kära politiker, men vad Jesus sa om kärlek, det kommer du aldrig förstå innan du tar din syndabörda med till korset och börjar se dina egna medmänniskor som lika älskade som du av himmelens Gud. Och jag vill inte att du ska missförstå mig här, därför att jag tror verkligen inte att Sverige hade dragit mer nytta av att få en mer muslimsk politik och kultur. Absolut inte. Men jag är helt övertygad om att vår kallelse som troende inte är att kämpa i världen på världens sätt. Och jag har sagt det många gånger, jag kommer säga det många gånger till här i Radio Maranata. Det här är inte vår kallelse. För all del, om du vill rösta, rösta på vem du vill, helst inte alls. Men låt dig inte duperas att tro att det är vare sig högern eller vänstern som ska rädda vare sig Sverige eller kristenheten. Vår frälsare heter inte Trump och inte Putin. Vår frälsare heter inte Jimmy Åkesson och inte Magdalena Andersson. Och om vi ska fungera som kristna individer som församling så måste vi bygga vår identitet på Kristus och tillhörigheten till honom. Då måste vårt sinne vara vänt till det som är där ovan. Och det första som himmelvända människor gör, står i den här texten, det är att de väntar på Jesus. Arne Imsen, han brukade säga att de som är vända mot himmelen är världsfrånvända men inte verklighetsfrämmande. Och det tror jag är väldigt rätt. Och jag tror att det är väldigt viktigt att komma ihåg det. Det här, det fantastiska perspektivet som är att vänta Jesus tillbaka. Och till slut då, den sista versen i den här texten där han säger så här: han, alltså Jesus, ska förvandla vår bräckliga kropp och göra den lik hans härlighetskropp, för han har makt att lägga allt under sig. I början av det här kapitlet så sa Paulus: vi litar inte på köttet. Istället så litar vi, säger han här i slutet, på honom som kan förvandla vårt kött, vår kropp, så att den blir mer lik hans härlighetskropp. Det är det här som är det kristna hoppet. Om vi vill se hur våra liv på den här jorden ska vara orienterade, om vi vill ha någonting att stämma av vårt liv efter, så är det när vi ser på Jesus, vad han gjorde när han botade sjuka, när han hjälpte de fattiga, när han förkunnade riket, när han åt och drack tillsammans med de utstötta. Det är vår kallelse i livet. Det är när vi ser på Jesus och vad han gjorde som vi förstår vad det betyder att vara en lärjunge. Och om vi vill se vilken inställning vi ska ha till våra egna liv, ja, då ska vi se på Jesu Kristi död, hans korsfästelse, där han utgöt sig själv i döden. Där finner vi vår modell för vad det betyder att följa honom. Det har vi sett på tidigare när vi har läst här i Filipperbrevet kapitel 2. Var så till sinnes som Jesus Kristus var. Och det kommer tillbaka här därför att han talar om att han ska göra den lik hans härlighetskropp. Vi ska bli som han. Om vi vill veta hur vår framtid ser ut, vårt mål, vad vårt mål är som inte är fördärvet, ja, då ska vi se på den uppståndne Kristus, han som ska förvandla vår bräckliga kropp och göra den lik hans härlighetskropp. Och när man läser evangelierna, då tycker jag det framträder en så tydlig bild av hur Jesus var. Hur han var i sitt liv, i sin död och i sin uppståndelse. Det är vår mönsterbild. Det är det vi ska bygga vårt liv på. Det är där vi centrerar vår tanke, vår längtan. Allt det här som vi behöver, det är när vi ser på Jesus. Och ett liv som verkligen är präglat av himmelen, av det himmelska hoppet, som är präglat av honom som är i himmelen, som regerar därifrån och som ska komma tillbaka. Ett sånt liv, det kommer aldrig någonsin att kunna konformeras, alltså bli likt med de människor som bara tänker på det jordiska. Väldigt ofta så är kristna bekymrade för det här, att människor ska tycka att vi är annorlunda, att man ska tycka att vi är märkliga. Många som växer upp i kristna familjer, dessvärre, säger många vittnesbörd och så som jag hör från människor som har växt upp i kristna familjer och som har lämnat sin tro på Gud, säger att ja, jag tyckte inte om att vi var så annorlunda, vi fick inte göra det här och vi var tvungna att göra det och det och det. Och jag ska inte döma eller säga att nej, det där är fel eller det där är falskt, men den här rädslan för att vara annorlunda, den behöver vi komma bort ifrån. Vi självklart är vi annorlunda. Vi har vårt sinne vänt till himmelen, och det är det inte alla som har. Allt annat hade helt enkelt blivit för dumt om vi skulle vara precis som alla andra människor. Vad betyder det då att ha Kristus som herre? Då betyder det ingenting. Ett kristet liv ska inte vara logiskt utan himmelen. Och till slut, den här texten, den har egentligen handlat om vad man har för förebilder i livet. Det finns två sorters människor. De som tänker på det jordiska, som har sin ära i sin skam, som har buken till sin Gud och som får sitt slut i fördärvet. Och så finns det de som är himmelvända. De som väntar på Herren, de som väntar på förvandlingen, de som ser upp till honom och strålar av fröjd. Och om du vill skaffa dig en förebild, om du vill ha en förebild för ditt kristna liv, eller om du önskar att vara en förebild för andra, så tycker jag att du ska låta den här texten få prägla dig. Den här texten ska få tränga in i dig och mana dig till efterföljelse, till att följa Jesus Kristus. Och fråga dig själv, var hör du till? Vi ska avsluta det här programmet med att läsa texten som vi har sett på igen. Det är alltså Filipperbrevet 3, vers 18-21, där det står så här. Det jag ofta har sagt er, det säger jag nu med tårar. Många lever som fiender till Kristi kors. De kommer att sluta i fördärvet. De har buken till sin Gud och sätter sin ära i det som är deras skam. Dessa som bara tänker på det jordiska. Men vi har vårt medborgarskap i himlen och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp och göra den lik hans härlighetskropp. För han har makt att lägga allt under sig. Amen. Vi ska avsluta den här podcast-episoden med att lyssna på sången Golgata, den bästa plats i världen, som Arne Jimsen sjunger i en gammal inspelning. Jag såg i mina anteckningar att jag hade den här med i en podcast i juni senast, men jag hoppas att du är redo att höra den igen även nu. Jag ska bara nämna att du har lyssnat på Maranata podcast. Jag heter Paulus Eliasson. Programmet har också sänds i Stockholm och Örebro närradio. Och vill du komma i kontakt med Maranata så kan du göra det via e-post info@maranata.se eller telefon 070-201-6020. Sprid Guds välsignelse till alla du möter och på återhörande.
Jag har ett land som väntar mig när jag ska härifrån. Ett land med evig fred, där är jag hem. Där sången evigt ljuda skall, som stora vattenfall. I sången redan här jag får instämma. Där sången evigt ljuda skall, som stora vattenfall. I sången redan här jag får min stämma. Jag vet en plats dit jag kan gå med varje mitt problem. Och allt som vill mig tynga här på färden. Där sorgen byts i glädje stor och tårar blir till fröjd. O Golgata, den bästa plats i världen. Där sorgen byts i glädje stor och tårar blir till fröjd. O Golgata, det bästa sted i världen. Här har jag fått en tillflyktsort i storm, ett säkert skydd. En viloplats dit trygg jag kan få vila. När ångest vill beta mig, jag till Golgata då flyr. Där är det frid och där får själen vila. När ångest vill beta mig, jag till Golgata då flyr. Där är det frid och där får själen vila. Jag älskar Golgata, där jag fick lägga bördan av. Då jag var trött av synden och dess smärta. I blodet blev jag renad och fick rätt till livets träd. O dyre blod som rann från Jesu hjärta. I blodet blev jag renad och fick rätt till livets träd. O dyre blod som rann från Jesu hjärta.